Ja, men då ska ni känna hjärtligt välkomna till det första avsnittet av VM Puls med mig Adam Johansson och Jonta Lindqvist. Vi kände så här att VM Pulsen, den stiger för varje dag som går, och Tre Kronor har ett fantastiskt lag som kommer att spela sina matcher i Ostrava, Prag, i Tjeckien under de kommande veckorna. Så varför inte göra en liten specialdel här av Hockeypuls och fokusera enbart på VM under de kommande veckorna. Så jag och Jonta kommer bidra med våra tankar i de avsnitt som kommer, och i det här avsnittet ska vi gå igenom Tre Kronors trupp, förutsättningarna i VM och även snacka om de där motståndarna i grupp B i Ostrava. Men först och främst, Jonta, det här Sverige. Jag undrar så här, när hade vi ett lika bra svenskt landslag i VM-sammanhang? Det måste ju vara VM-gulden 17-18 och Bratislava VM 19, va?
Precis, det var väl den senaste, jag vet inte vad jag kallar det för, NHL-vågen. Det känns ju som att det har börjat satt sig ett mönster, då det här med NHL-försäkringar går lite i cykler. Nu var det ju en pandemi här emellan, så vi vet inte hur det hade sett ut annars. Och det ska bli spännande att följa det här kommande år.
Men, vad roligt du sa det där. Nu var det en pandemi där med, som att ingen annan hade märkt det. Som att du liksom avslöjade något för det svenska folket.
Ja, folk har förträngt det nu.
Ja, faktiskt sant.
Nej, men det är klart att det är det bästa laget sedan dess, och vi skulle säkert kunna ställa trupperna mot varandra och argumentera för hur vidare det är bättre eller inte också, men det är en diskussion för en annan dag, för den blir marig. Ja, men det är ett väldigt bra lag.
Det är det absolut, och vi ska rabbla alla namn också som ingår i den där 25-mannatruppen som Sam Halland, förbundskapten för Tre Kronor, tog ut här under onsdagen. Jag var med på pressträffen, ställde en del frågor. Och vi ska ta vidare det till samtalsämnen i det här avsnittet. Men först ett litet mini-VM-quiz till dig, Jonta. Tre frågor till antalet som jag väntar mig svar på. Och vi kan faktiskt börja med det där vi nyss snackade om. Antal NHL-spelare i en svensk VM-trupp. För vad är rekordet för det egentligen? Och vilket år slogs det? Det är första frågan i det här tre frågor långa VM-quizet du får.
Alltså för Sverige då?
Ja.
Min spontana magkänsla är att det är 2018, då jag kommer ihåg att Dennis Everberg var med, och det bör ha varit, undrar om Simon Hjalmar som var med. Jag säger att det var tre icke-NHL-spelare med 2018, och truppen, hur stor var en trupp då?
Lika stor som nu.
23.
Nej, 25.
25 är det ju. Bra huvudräkning. 25, då är det bara alltså 22 när jag spelar 2018, det är mitt svar.
Det är en bra gissning. 2018 när Sverige vann guld i Köpenhamn, då var det 20 NHL-spelare med. Och det var rekordet fram till 2019, alltså året därpå. Då slogs det med ett namn, så det var 21 stycken NHL-lirare då. Och i det här VM-laget så är det 17 till antalet, om man inte räknar med Jesper Wallstedt då. Han har ju faktiskt stått i NHL under den här säsongen, men merparten av det senaste året har han ju tillhört Minnesotas AHL-lag. Men det förstärker bara känslan av att det är stjärntungt den här gången.
Absolut. Alltså det här är ju ett lag som på pappret kan mäta sig med vilket annat. Återigen så skulle man ju kunna ställa det mot USA och Kanada och liksom prata om det på pappret starkaste laget i turneringen, så det här är ju en guldfavorit. Alltså det är ju bara att säga det rätt ut som det är, och inget att himla med.
Ja, alltså jämför vi med USA och Kanada som är precis där bakom, så ska jag ändå säga att Sverige har på pappret det klart starkaste laget faktiskt, om man tittar till spelare namn för namn. Men åter till det här quizet då. Nu har du ju ett fel så här långt. Ja. En lite lättare. När tog Tre Kronor medalj i VM-OS-sammanhang senast? Den här borde du ha. Och nu hjälper det lite på vägen här också.
Nej, men alltså... Ja, hjälp mig på det. Nej, men jag försöker bara tänka sig inte en kugg, men jag vill ju säga att Sverige inte har tagit en medalj sedan guldet 2018.
Ja, helt rätt. Och varför jag sa att det här borde du ta, det var för att du var där och bevakade det.
Ja, det var jag. Och det var otroligt kul alltså. Det är en av de roligaste jobben. Jag fick ju åka med på planet hem till Sverige.
Det var många spelare med solbrillor då, va?
Ja, det var det. Det var väldigt mycket betongpanna och dimma blickar jämna bakom solens ögon. Men framförallt var det väldigt mycket glada miner. Ja. Ja, det var häftigt alltså.
Ja, det var ju dubbeln där 17-18 under Rickard Grönborgs ledning. Nu har du ett rätt i mini-VM-quizet när vi tar den sista. Hur många VM tror Erik Karlsson att Marcus Pettersson spelat?
Oj, Erik. Erik lever i sin egen värld.
Kan man
vilket
säga.
Ju, om vi ska säga så här, det är förmodligen en väldigt härlig värld att leva i. Jag hade gärna testat på då Erik Karlssons värld. Jag tror att han har ett gött liv. Men jag tror att Erik sa att Mackarna spelar 5 VM.
Nej, han sa i en intervju med oss på Expressen att han gläds med Marcus Pettersson som får göra sitt första VM. Men grejen är att Marcus Pettersson förbereder sig för sitt tredje just nu. Så han var snett på det där, Erik. Jaha, och du är nöjd med ditt facit. 1 av 3 rätt.
Ja, alltså det, jag känner ändå att jag kan leva med bommarna där.
Ja. Ja, det kanske blir fler quiz här framöver i VM Puls. Vi får se.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Ska jag läsa upp hela truppen kanske? De 3 målvakter, 7 backar och 15 forwards som blev uttagna här under onsdags eftermiddagen. För du vet ju faktiskt inte vilka som har kommit med här. För du har precis hoppat in i podden här efter trupputtagningen som du inte följde.
Nej, så är det. Jag åker ju, börjar min resa mot Tjeckien här om 1,5 timme. Så att jag har haft diverse praktiska bestyr. Så att det här blir spännande att höra.
Då blir det några på uppstuds-take kanske från ditt håll då. Vi börjar med målvakterna. Samuel Ersson, Filip Gustafsson, Jesper Wallstedt.
Jag känner att vi ska reagera lagdel för lagdel här, annars blir det svårt för lyssnarna att hänga med. Det blir, ja. 25 namn är ganska mycket att ta in.
Mm. Vad känner du för målvakterna då?
Ja, det här var ju väldigt väntat.
Det var det.
Så det är ju svårt att reagera så mycket. Det blir ju spännande att se vem som tar spaden.
Sam Hallam sa ju det nu på pressträffen att Ersson och Gustafsson är 1 och 2 och Wallstedt är 3. Han kommer få sitta på läktaren om inte Ersson och Gustafsson är skadad eller sjuka.
Mm. Och men gjorde han någon indikation eller sa han att de får spela om det liksom? Det är 50-50.
Alltså det var min magkänsla i alla fall. Och ser man till gruppspelet som sådan så tror jag att Ersson och Gustafsson kommer få stå typ 50% av matcherna. Och sen så bestämmer de sig inför slutspelet vilken målvakt de går med. Jag tycker att de är så pass jämna på förhand här. Så att jag tror att det kommer vara en 1A-1B-lösning under hela gruppspelet.
Mm.
Det som är spännande med den här truppen, Jonta, det är att alla målvakter är under 26.
Ja. Alltså det som också är intressant, det här kommer ju vara en sån här, nu drar han den mest klassiska trupputtagning eller icke-trupputtagning, laguttagning i Tre Kronor historia i modern tid, även när Victor Hedman inte spelade OS 2014. Kan du komma på någon som har varit en större snackis?
Nej, alltså vi hade ju 2018-2022 med enbart europeiska spelare, eller spelare som tillhör europeiska ligor, och då blir det ju inte samma ramaskri när någon petas. Jag minns att det var en del som höjde på ögonbrynen när Daniel Brodin kom med i Peking OS 2022, men jag ska inte jämföra det med Victor Hedmans nobben av Victor Hedman 2014.
Men det man ska säga till Per Mårts försvar är ju att han bommade ju, det här var ju mitt under Victors verkliga genombrott, och det var ju året efter säsongen 14-15 när Tampa gick till final, då han liksom verkligen presenterade sig. Och parallellen jag drar här är ju att om Wallstedt sitter på läktaren i turneringen, det finns ju fortfarande ett väldigt sannolikt scenario där han om några månader när NHL-säsongen drar igång är den bästa av de här 3.
Absolut.
Det är väl den reaktionen man kan ha på målvaktssidan.
Ja.
Och det är ingenting om de 2, men Wallstedt är ju en av våra största målvaktstalanger någonsin. Talonger?
Talonger, hallå.
Talong, fyll i talongen. Det är ett ord som har dött ut. Fyll i talong. När hörde man någon säga det senast?
Aldrig hört faktiskt.
Nej, sa man inte det? Typ såhär välgörenhets-tv. Ja, men i vilket fall. Det är väl den spaning jag kan ha på målvakterna. Och sen går vi rast vidare till backarna.
Det kan vi göra. Jag ska säga också att Wallstedt var ju bra i VM i fjol. Så han har ju faktiskt presterat på den här landslagsscenen tidigare också. Backarna, enligt följande. Lukas Bengtsson, Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Victor Hedman, Tim Hed, Erik Karlsson och Marcus Pettersson. De 5 NHL-namnen har ju varit kända ett bra tag. Lukas Bengtsson från SOG och Tim Hed från Ambri Piotta, alltså 2 schweiziska NHL-lag, kommer in här då, vilket gör att det är 7 backar som tar plats i Tre Kronors backstall. Och så här, vad tänker du om den uppdelningen? 7 backar, 15 forwards. Jag hade nog väntat mig kanske 8 backar.
Det är klart att man blir lite mer skadekänslig så sett, men det är ju också ett scenario där liksom Tim Hed inte kommer att få spela.
Exakt.
Alltså nu, jag tänker på Tim, alltså när han var i San Jose när de hade både Burns och Carlson. Alltså det var så här, om du tar en sån kille som liksom har sina styrkor i offensiven får man väl säga, i alla fall har kommit upp som en sån spelare. Det är klart att alla blir bättre defensivt med åren. Men och så kommer man in här och liksom du har liksom killar som har PB på 185 och 74 poäng i NHL liksom. Då blir det nog inte så mycket PP-tid.
Nej. Jag tänker så här då. Backparen. Det lär väl bli Hedman Karlsson, Dahlin Brodin, Pettersson Bengtsson och sen Hed som sjunde back då, precis som du nämnde. För att jag vet att Pettersson och Karlsson har spelat med varandra under drygt halva säsongen i Pittsburgh. Men när Hedman kommer, Karlsson är där också. Alltså, jag ser framför mig att de kommer lira tillsammans. Och Dahlin Brodin känns som ett gjutet par också.
Absolut. I fallet Brodin, Dahlin har ju också förhållit att båda de har spelat på högersidan. Jag tror att Rasmus kommer göra det.
Ja, han har gjort det under Betano Hockey Games här.
Precis, och han har ju spelat mycket tillsammans med Mattias Samuelsson i Buffalo. Så är van att spela med Leftare och liksom, så det känns ju helt gjutet. Brodin, bra komplement till honom. Och jag tror ändå för Viktor och Erik, jag tror Sam har så mycket bollkänsla och liksom, vad ska man säga, väger in det mänskliga elementet att han kommer att ge de här två chansen att spela tillsammans ett par matcher. Sen kan det ju vara att det absolut inte funkar. Men det tror jag inte. Men funkar det inte och det inte liksom klickar, ja, då kommer inte de att protestera heller ifall de testar något annat. Men jag tror att du har rätt i den fördelningen.
Jag ställde ju frågan till Sam också under pressträffen att, men hur tänker du med speltid på de här killarna med tanke på att de äger ju stora roller i sina klubblag och spelar med en bra bit över 20 minuter, framförallt Hedman, Karlsson, Dahlin där, och även Brodin faktiskt. Och då sa han att ja, men vi kommer nog anpassa oss ut efter matchbild, hur gruppspelet ser ut, om vi har back-to-back-matcher och så vidare. Men vad tänker du där, Jonta? Topp 4 jag nämnde med Hedman, Karlsson, Dahlin, Brodin. Alltså jag ser framför mig att de skulle kunna spela 20-25 minuter match efter match. Och sen kanske Pettersson kör mycket boxplay. Bengtsson, ska vi säga det också, att det är en väldigt, väldigt bra back här i Europa. Jag skulle absolut kunna se med honom i ett NHL-lag. För senaste 3-4 åren så har han varit i toppen av liksom backligan när det kommer till de främsta i Europa här.
Mm. Och det här är ju ofta problemet då, för Sverige, håller på att säga. I alla fall om jag tänker tillbaka till 2016 så var man ju lite den problematiken när Erik och Viktor liksom hade blommat ut i toppen av sin förmåga. Oliver Ekman Larsson var fortfarande på toppen av sin förmåga. Liksom, du hade flera toppbackar och du hamnade där, men vilka ska få spela? Och någonstans måste man bara välja. Sen tycker jag att liksom spela Erik och Viktor i 27 minuter i en match som man vinner med 8-1 mot ett sämre lag, det kanske inte känns så rimligt. Tänker lite så också, men jag tror att som du säger, man måste välja vilka är det vi kommer gå på och så får man göra vad man kan för att liksom optimera deras prestation och de andra får städa lite.
Ja. Alltså i USA och Slovakien matcherna då tror jag att man kommer logga hårt på Hedman, Karlsson, Dahlin, Brodin, men sen mot de här liksom sunknationerna, om vi ska kalla dem så, med Kazakstan, Polen, Frankrike och så vidare, då tror jag att man solidariskt sprider ut istiden på alla 6 eller 7 backar då,
beroende ja, på alltså matchar. Lite mer, men inte för mycket heller ska vi säga, för att du måste ju fortfarande ge de här killarna chansen att komma in och få minuter i matchsituationer, få spela PP liksom, de som ska göra det, få spela ihop sig i boxplay, de som ska göra det, så att om vi säger att det är 25 minuter per match för toppkillarna mot de bra lagen, eller kanske 26 minuter till och med, då kanske det är 22 mot de sämre. Det ska fortfarande liksom vara en skillnad.
Mm. Alltså det är ju rätt häftigt så här. Vi har 2 Norris-backar i första backparet där med Hedman, Karlsson. Karlsson som har tagit 3 Norris, Hedman 1, men nominerad värre 6 år i följd eller vad det var. Dahlin, ja men han är ju i sin generation en av de bästa backarna med Carl Hughes. Och Brodin, alltså ska vi säga att det är en av de mest underskattade backarna i sin generation, om vi tänker tillbaka de senaste 10, 11, 12 åren som han har befunnit sig i NHL?
Jag vet inte. Alltså, nej men alltså jag är så här, jag har ju väldigt svårt för det här begreppet underskattat. Alltså, ja, han är en av ligans bättre defensiva backar och det känns som att de flesta säger det.
Ja, men hur många här hemma har koll på det då? Att han har varit ja, så här, ja men ska man prata om 10 bästa defensiva backarna i NHL, då har ju Jonas Brodin varit det säsong efter säsong. Även fast han kanske haft med något tuffare, vad är det, senaste 1-1,5 åren och sådär. Och kanske inte nämns i de andetagen nu, men han har gjort det under bra många säsonger.
Nej, det är sant. Alltså jag, man ska också säga så här att jag vet inte om Jonas Brodin nämns som en av de bästa defensiva backarna. Han är en väldigt bra defensiv back. Men jag har aldrig hört någon ställa Jonas Brodin mot Jacob Slavin till exempel.
Nej, som vi får anse är den bästa då.
Ja, han har nog varit över den senaste 5-årsperioden en av världens, eller världens bästa defensiva back och liksom en topp 5 till topp 10 back i ligan. Men alltså jag förstår vad du menar. Det är klart att det är inte en spelstil och en roll som är sexy.
Jag drog ju gränsen vid 10 också, ska vi säga. Inte att han ska vara uppe på topp 5 eller topp 3, utan 10.
Nej, precis. Och det är klart att det ligger någonting i det att liksom ja, om du har en roll där du hamnar på highlights mer och så vidare, så kommer folk ha mer koll på dig. Så är det. Men generellt så är det väl så med NHL-spelare att alltså det är väldigt svårt för mig som lever i den världen att ha någon känsla över vad gemene man har för uppfattning om folk. För liksom, det är svårt att inte veta det man vet. Och jag lever i en hockeyvärld och man pratar med folk som har koll. Men generellt sett så är det väl liksom få spelare som är liksom erkända. Alltså om du tänker utanför de allra största, hur många får det erkänna de har? Alltså hur många vet att Rasmus Dahlin är en topp 10 back i världen just nu? Nej, i Sverige?
Det är sant, det är sant. Men gällande den här backscenen så ska jag säga det också, att jag tycker att det här är den bästa lagdelen av alla lagdelar i hela VM. Visst, USAs forwardstall imponerar också, men jag skulle ta Sveriges backsida före där alla dagar i veckan. Så att det är den stora, stora styrkan i Sveriges lag. Det sa Sam Hallam under den här pressträffen nyligen också.
Över till absolut. Alltså, jag ska bara, den är jämförelsen är intressant, för jag menar, vem säger vi USAs bästa forward? Brady Tkachuk?
Ja, Johnny Gaudreau om han är på spelhumör kanske.
Mm. Men alltså sett till den senaste 1-2 åren så skulle väl alla välja Dahlin, Karlsson och Hedman före Tkachuk.
Ja, 100%, 100%. Alltså,
så att det är verkligen liksom en, ja, du har rätt i din spaning.
Ja, härligt. Jag kan säga också att jag rankar de 25 största stjärnorna / profilerna, artisterna i det här VM:et på Expressen under den här veckan. Och då har jag de du nämnde, Hedman, Karlsson och Dahlin, väldigt, väldigt högt upp. Och den första amerikanen kommer på 6:e plats, kan jag säga. Men jag vill inte avslöja för mycket, för det här är en premiumartikel som man jättegärna får signa upp på Expressen.se. Ska vi hoppa till forwards kanske?
Ja, hoppa framåt till forward.
Snyggt. Tack.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
André Burakovsky, Joel Eriksson Ek, Carl Grundström, Max Friberg, Jesper Fredén, Pontus Holmberg, Marcus Johansson, Linus Johansson, Adrian Kempe, Isak Lundeström, Viktor Olofsson, Lucas Raymond, Felix Ungesörum, Marcus Sörensen och Fabian Zetterlund. 15 stycken, hoppas att ni hängde med på alla där när jag rabblade dem en efter en. Och vi stannar till vid 18-åriga Felix Ungesörum som gjorde sin första seniorsäsong med Leksand här 23-24, var med i JVM-laget i Göteborg. Väldigt bra där i en kedja tillsammans med Edström och Stenberg, alla 05-or. Och jag kan säga som så att många är förvånade över att han tar en plats här 18-åringen, men jag tycker att han har gjort det fantastiskt bra under de här matcherna som Sverige har spelat inför VM. Och tittar man till forwardsidan så är Alltså centersidan är något trubbig. Och sen finns det inte så många spetsiga kreativa rightare i det här forwardstallet. Det är ju egentligen bara Lucas Raymond man kan säga det om. Max Friberg är det inte. Får man Zetterlund inte heller. Det är i så fall Jesper Frödé. Men jag tror att när allt är sagt och gjort så kommer inte han spela speciellt många VM-minuter. Så att jag förstår ändå tankegångarna här från förbundsledningen att Unge Sörum, han skulle faktiskt kunna ingå i en topp 2-kedja om det blir en del skador eller sjukdomar på några av nyckelspelarna.
Ja, det här är väl lite som när vi pratar om Leo Karlsson och World Cup-lag, att jag tycker att det är helt rätt att ta in en joker som inte är ett säkert kort. Alltså Unge Sörum mot Kanada. Jag vet inte hur trygg man känner sig med det.
Nej.
Men det finns också ett tak där som är ganska högt på grund av hans råtalang. Och som du säger, hamnar man i ett läge där man behöver få ut det, då det liksom finns mer att hämta där. Ja, om man jämför med till exempel Max Friberg, som är ju då mer av det motsatta, ett säkert kort, får man väl säga. Så det finns ju finns plats för båda. Jag tycker ju jag är ju nyfiken på Joel Eriksson Eks kedja, eller hans vingar.
Ja. Vad ser du där då? Är det Kemper Raymond kanske?
Ja, alltså jag skulle vilja se, om vi pratade förut med minuterna på backsidan, här tror jag ännu mer på det här, att liksom det här, för mig står Joel, de här tre står ut. Alltså just som spelare som har en kombination av skicklighet och intensitet. Alltså det ska man säga, att alla de här tre är ganska jobbiga att möta. Joel definitivt, han är känd för det. Adrian har lagt sig till med en elakhet i spel som jag verkligen gillar. Och jag tycker att Raymond också börjar få det mer och mer. Man såg det på slutet när Detroit gjorde sin slutspelspush, och han verkligen kunde liksom nästan mer än någon annan Red Wings-spelare dra in dem i matchen. Med liksom, inte att han åker runt och smäller på folk, men just där intensiva forechecken, sarghörnspel, närkamper. För mig är det en kedja där jag skulle se dem, och att man i den mån man kan matcha dem hårt mot hårt. För mig är det här en kedja som skulle kunna gå upp mot alla lags bästa kedja och vinna de minuterna.
Absolut. Det skulle kunna utses till den bästa kedjan i hela VM om Kempe, Eriksson Ek, Raymond sätts ihop. Jag ska säga också att centersidan, jag frågade Hallam, ja, men vilka fyra centra ser du i premiären mot USA? Och då nämnde han Eriksson Ek, Holmberg, Lundeström och Johansson. Och Linus Johansson är ju faktiskt en av blott två SHL-spelare som har blivit uttagna här. Och det är ju en stor favorit hos förbundsledningen, och men du och jag har ju träffat Linus också. Det är väldigt lätt att gilla honom. Och han har ju varit kapten under de senaste två åren när det har varit olika landslagsturneringar. Och Halland ville inte avslöja vem som blir kapten för det här laget. Jag tror att i slutändan kommer det bli, ja men Hedman troligtvis, så att kanske Erik Karlsson Dahlin får A på brösten. Men Linus Johansson, med tanke på den profil han har, skulle absolut också kunna bära ett A under det här VM:et. Med tanke på att de ser honom som den gjutna fjärde centern, tror jag.
Ja, exakt. Han är ju, vi pratade om säkra kort förut. Här är ju en kille som han, både hans personlighet och hans spelstil kan vara liksom, okej, du kommer få 5-10-12 minuter per match eller något sånt där, beroende på matchbild, framförallt beroende på om ledning ska jagas eller försvaras i de viktiga mötena. Och du ska bara gå in och göra ditt jobb och ha en bra attityd och liksom göra det vi ber dig att göra. Och Linus ju, har ju både den inställningen och det spelförståelsen för att göra det. Så på det sättet är han ju en perfekt komplementspelare. Så jag förstår den uttagen.
Men om vi säger att Kempe, Eriksson Ek och Raymond kanske bildar en fruktad första kedja då. Ser vi Burakovsky, Holmberg, Olofsson som en andra. Marcus Johansson, Lundeström, Zetterlund kanske en tredje. Och sen har jag satt upp Sörensen, Johansson, Friberg som en fjärde kedja där, vilket betyder att Unge Sörum, Grundström, Fredén hamnar utanför. Men en kille som Carl Grundström skulle kunna gå in istället för Friberg också i en fjärde kedja som jag ser det. Men något åt det hållet tror jag att det kommer landa i slutändan faktiskt.
Ja, det tror jag. Undrar om inte Grundström går in ändå.
Ja, alltså, alltså jag gillar Sörensen har ju haft en extremt bra säsong i svenska NHL. Vann poängligan, gjorde väl 33-34 mål, men han kan också spela boxplay-minuter, vara en fjärde kedja, jobbig att möta. Det har han visat i NHL, han har gjort det i Tre Kronor-tröjan också under VM-turneringar. Så att jag kan absolut se med honom min fjärde kedja, bara liksom nöta ner någon av toppenheterna i något annat lag och kanske spela 7-8 minuter tillsammans med en Johansson Friberg exempelvis. Det är inte omöjligt att det blir så.
Det var snarare Friberg jag tänkte på faktiskt.
Okej.
Nu beror det på hur man tänker left och rightare, men det finns ju lite samma sak på ett, alltså kompakta, kraftfulla spelare som kan skjuta. Så att det är kanske där jag kan se han gå in. Men det väsentliga är ju såklart toppkedjan, och jag tänker ju, det beror ju på hur de tänker här, alltså, för du har ju ganska mycket antingen alltså tvåvägsspelare. Tänker du Holmberg, Lundeström är ju på NHL-nivå i alla fall, är ju så pålitliga spelare med defensiva roller och sånt där. Och sen har du skyttar. Olofsson, Zetterlund, Burakovsky kan man placera in i det facket. Han kan göra lite mer på egen hand, skulle jag säga, men han är ändå för mig en målskytt primärt. Och även Grundström, om vi räknar in honom. Så den enda liksom naturliga playmaken i det här gänget för mig är ju Marcus Johansson. Mm. Så hur får man ut vem liksom av Olofsson och Zetterlund prioriterar man? Jag tror att där, att spela den spelaren med Johansson är nog viktigt.
Ja, och det du säger här, Jonte, det stärker egentligen bara min take på Unge Sörum, att men varför han är med i den här truppen, det är ju för att han är en, han har en enorm hockeysens och är en stor, stor speluppläggare. Vilket gör att han kanske kan gå in på en plats i någon av de första tre kedjorna. Just för som du säger, det är väldigt många utpräglade målskyttar men få framspelare. Så det kanske gör att Unge Sörum ändå får en ordinarie plats i de här mötena mot Polen, Tyskland och så vidare. Blåbärsnationerna.
Ja, alltså, om man tänker, Unge Sörum för mig är ju en väldigt bra playmaker på sin starka sida, alltså högerkanten i hans fall som rightare. Och tänker du en spelare som till exempel Zetterlund, som för mig är en väldigt bra slottspelare och högerskytt, så är det potentiellt en väldigt bra kombo där du skulle kunna hitta bra kemi. Så du kanske jobbtestar det och ser hur det går. Du kanske testar Johansson med Olofsson. Olofsson vet vi alla har ett världsklass direktskott från höger då. Och se om du kan få ut någonting av den. Det hade varit spännande att se.
Jag tog upp en grej med Sam här idag. Att, ja, men Dahlin, Karlsson, Hedman är ju alla första val på blå linjen i PP i sina klubblag. Så hur tänker han egentligen använda dem i numerärt överläge i VM? Och då sa han att, ja, men det beror lite på, men vi tänker alla tre i de två PP-formationer vi kommer ställa upp i. Och då undrar jag så här, Jonta, jag ser ju Dahlin på blå linjen i ett av de här enheterna, och sen Hedman, Karlsson i den andra. Att Karlsson kanske flyttas ner till vänster teknikcirkeln, även fast han inte trivs där allra bäst. Han vill vara på blå linjen också, men just att om vill man ha alla tre, så kanske man måste lägga upp det så. Om man inte placerar Dahlin till höger, Hedman på blå och Karlsson till vänster, kan vi få se tre backar i en PP-formation, tror du?
Nej.
Det tror inte jag heller, men det hade varit kul.
Ja, och men det här beror också på hur Sam väljer. Och det här är ett tufft beslut att ta, men i och med att den här forwardsuppsättningen vi har pratat om är lite tunnare, så kan man ju också välja att gå hårt på en formation. Och då väljer du bara sätta ihop de andra två. Om du tänker att okej, de här ska få liksom starta varje PP, de får spela en och en halv, då kan du bara sätta ihop de andra två och så får de spela ut det mer som en 5-5-formation, vilket vi ser mycket i NHL. Det här är en av mina käpphästar som jag stör mig mycket på. Som jag kan ta tillfälle akt och säga det, att folk som vill låta lite smarta, de slänger ofta ut sig hur dåligt det är att ha två backar i powerplay. För att statistiken visar så tydligt att det är ineffektivt. Men man ska ju komma ihåg att de flesta lag, det här har inte jag siffror på, men bara av att kolla på matcherna, de absolut flesta situationer där man ser två backar, det är typ så här, tekning 20 sekunder kvar. Vi slänger in en 5-5-formation här för att inte dra på oss någonting bakåt.
Exakt.
Så den datan är inte så himla mycket värd för mig. Det är klart att jag generellt sett är det bättre att ha fyra forwards och en back. Men jag skulle inte använda datan som ett svartvitt facit på det. För där måste man se till kontexten. Men det var en passus. Ja, alltså, det hade varit spännande att se Hedman Dahlin, med Dahlin som högercirkel. Eller vänster cirkel för den delen. För det som Rasmus Dahlin har ju också ett väldigt bra handledsskott. Om du då vill jobba till exempel Dahlin, Hedman Point, Viktor Olofsson till höger.
Ja,
att de jobbar för att sätta upp hans direktskott.
Sätter du mitten kanske?
Ja, eller kanske till och med en leftare i det läget, att du typ har Grundström, om vi då tänker att Dahlin är mer av en spelfördelare än Olofsson. För att om du ska tänka fattning och fördela det här, och sen Eriksson E kommer ju vara framför mål i en formation som är bäst. Och då blir formation två, då blir det ju typ Raymond till vänster, Karlsson på point, Zetterlund i slottet, och så har du en spelfördel till höger, förmodligen Adrian Kempe, och framför mål så...
Var ska om vi få in Burakovsky då? Då kanske han får stå i mitten i första PP då. Dahlin kan lägga in till honom.
Ja, det är sant. Han skulle kunna gå där framför Grundström. Grundström har ju liksom den här kraften och...
Jag tror inte han kommer att spela PP. Jag tror att det är en boxplay-spelare för 3 kronor, Grundström.
Ja, det är sant. Jag gillar Carl Grundström. Jag kanske gillar lite för mycket. Ja, men vi kör Burakovsky där då. Det är väl rimligt. Han är ett större namn. Och sen har du Marcus Johansson som joker här också. Johansson har ju också fördelen av att vara bra... Han har ju sin gamlingsfart. På något sätt är han ju fortfarande gammal och snabb. Men Johansson är ju väldigt duktig på ett viktigt moment. Och det är ju att ta pucken in i zon. Vilket ju är, om du ska prata underskattade saker. För mig är det en av de mest underskattade grejerna i powerplay. För man vet ju själv hur frustrerande det är att titta på ett powerplay som inte får in pucken. Och det är ju ganska vanligt att laga strulet med det. Och Johansson är en spelare som har gjort mycket av det genom sin NHL-karriär. Så det är en viktig sak. Men här finns det ju liksom, här finns det lite att jobba med.
Men alltså, okej, vi måste upprepa oss här bara så att alla lyssnare hänger med också. PP1 skulle i så fall vara Dahlin till vänster, Hedman på blå, Olofsson i höga tekningscirkeln, Burakovsky i bumperpositionen i mitten, Eriksson Ek framför mål. Andra PP-enheten blir då Raymond till vänster, Karlsson på blå, Kempe till höger. Zetterlund i mitten och Marcus Johansson får vara någon slags understödsroll där vid kassen, kan byta plats med Kempe också om man vill ha en playmaker på den sidan. Något åt det hållet, va?
Missar vi något namn nu här som verkligen borde in i ett PP?
Alltså det är så här, hur använder man Sörensen? Ska han in här kanske i mitten istället för Zetterlund? Det skulle kunna vara ett alternativ som jag ser det.
Det beror ju lite, ja absolut.
Styr du från vänster med Raymond, då har du skottmöjlighet från Sörensen med sin leftfattning, Kempe på andra sidan också.
Jo, men här är ju frågan vem av dem du ser som den styrande. Alltså i min värld så kan det ju både vara Kempe och Raymond. De är hyfsat likvärdiga.
Jag tycker Raymond kanske. Raymond är väl en bättre speluppläggare än Kempe skulle jag säga.
Ja, framförallt så kommer han kanske att bli.
Men alltså Jonta, jag gillar ju faktiskt både Raymond och Kempe off-wing. Alltså skulle man inte kunna byta plats på dem där, att Raymond är på höger sidan, Kempe på vänster? Problemet då blir väl att Karlsson inte har en passning ut till någon av sidorna för ett direkt skott.
Nej, men det, så är det ju alltid om du har off-wing.
Jo, om båda är det, ja.
Precis. Och, men det är väl där som är grejen, att om man ska tänka liksom bra... Alltså utpräglade direktskottsskyttar, så är det bara Olofsson som sticker ut på det sättet.
Ja, alltså Kempe tycker jag senaste 3 åren har ju förbättrat sitt avslut avsevärt. Absolut. Alltså det vill bara se till antalet mål han har gjort.
Både Kempe och Raymond kan ju skjuta bra. Men det är ju liksom inte så här wow, alltså att det är det de är kända för, att de är powerplay-vapen. Det är ju liksom ingen
Burra
Micke Zibanejad vi pratar om här.
Nej, inte på samma nivå som Olofsson.
Ja, men han faller in i samma fack. Han kan skjuta. Han är bra. Han har ett väldigt bra handledsskott och sånt där. Men det är samma. Jag kan inte säga att alltså, André Burakovsky är känd för att ha ett mullrande direktskott.
Nej.
Men sen handlar det ju också... Det som man ska komma ihåg också här, vilket ju stärker din tes, att väldigt många av de framgångsrika powerplayen idag är ju ganska dynamiska och jobbar med lite olika positioner och sånt där. Det är väl... Tampa har ju varit, de är väldigt statiska i sin uppställning. Men annars tycker jag man kan se ganska mycket positionsbyten på många framgångsrika powerplay. Även om du tar Rangers som ett exempel, där alla har väldigt tydliga roller. Alltså det är så här, Mika direktskott, Panarin spelfördelare, Fox på blå, Trocheck på bumpen liksom. Alla de 4 kan ju byta position. Det är egentligen Kreider gör ju sin grej. Och där har du fördelen av att tänka i block med samma fattning. Att då blir det lite mer lättare att byta. Alltså typ exemplet om vi tar Olofsson Hedman Dahlin, liksom, om Hedman eller Dahlin skulle åka hamna ute i högra cirkeln, så är det ändå samma, det blir fortfarande samma spel du söker.
Absolut, absolut.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Så här, vi har ju gått igenom truppen nu, pratat eventuella backpar, kedjor, även hur PP1 och PP2 kan komma att se ut under de här VM-veckorna. Jag tänker för lyssnarnas skull här också att vi ska berätta hur grupperna ser ut i Ostrava och i Prag. Sverige spelar ju grupp B som lirar sina gruppspelsmatcher i Ostrava, den tjeckiska staden långt ute på östsidan där mot Polen. Och Polen är ju ett av lagen som ingår i den här grupp B tillsammans med Frankrike, Tyskland, Kazakstan, Lettland, Slovakien, Sverige och USA. Och där ska vi säga det att Sverige favorit, USA där bakom. Slovakien blir troligtvis trea och sen så får vi se om det är kanske Tyskland, Lettland som gör upp om den sista slutspelsplatsen. Så tror jag väl att det kommer se ut, Jonta.
Ja.
Du har inte kollat in Lettland, Slovakien och Tysklands VM-trupper, hör jag.
Nej, full transparens är att jag har inte gjort... Jag kom hem nu från helgens landslags- och NHL-kommentering i måndag eftermiddag och så åker jag onsdag eftermiddag. Så att, det har varit ganska mycket praktiskt fix här inför VM och sen kampfinalen. Men fråga mig, jag ska sätta mig på tåget här om en timme. Efter, ge mig 3 timmar. Nej, någonstans i höjd med Hudik eller Söderhamn, då kan jag säkert svara.
Okej. Okay. Jag ska säga också, jag tycker
Slovakien kommer inte ha.
Nej, nej. Slovakien har lite småmysigt lag där med Simon Nemec och Jura Slagkovski. Det är lite så OS 2022 vibbar över dem när de tog brons i det mästerskapet. Grupp A som spelas i Prag, där kommer Jonta befinna sig också och bevaka mästerskapet för via Plays räkning. Så vi kommer få rapporter därifrån till VM Puls under de här kommande veckorna då. Det är 8 lag även där. Österrike, Kanada, Tjeckien, Danmark och sen Finland, Storbritannien, Norge, Schweiz. Det är de som utgör grupp A. Och alltså så här, det är ju fjantigt, Jonta, att prata om dödens grupp i hockey-VM eftersom att det bara är 2 grupper. Men det är ju ändå som så att tittar man till styrkeförhållanden grupp A versus grupp B, så kommer det ju vara en mycket tuffare kamp om slutspelsplatserna i Prag än i Ostrava.
Ja, och framförallt om sidningen också.
Framförallt alltså, det.
För du vill ju verkligen, om du utgår från att Sverige och USA blir 1 och 2, vilket vi bör kunna förutsätta, så är det ju verkligen lag som man vill undvika om man spelar i den här gruppen. Så nog, som du säger, kamp om slutspelsplatser, men också bland de här 3 tydligt starkaste nationerna, eller tydligt starkaste, Schweiz är faktiskt före Tjeckien på världsrankingen nu, men givet att det är hemma VM och de har fått jättebra lag, så har du Tjeckien, Kanada och Finland som går in med tryck där. Någon av dem kommer ju bli 3 förmodligen, och det vill man ju inte bli.
Alltså så här, Schweiz lag också, vi ska säga det, Romagnosi verkar komma nu, det är några detaljer kvar med Nashville att lösa. Nico Hischier, första center, Nino Niederreiter kommer troligtvis vara, ja men, han var kapten i fjol, nu kanske Josi blir det när han kommer, men de har ju sett till NHL-meriter ett av de bättre lagen i grupp A faktiskt. Alltså jämför med Finland, de får loss Jesse Puljujärvi och Olli Mäte som NHL-spelare. Sen är det någon till där också.
Mikael Granlund gör sitt 7:e VM.
Ja, just det. Granlund är med där också. Men jag skulle hålla Schweiz före Finland i den gruppen faktiskt. Om man, sen är det så här, ja, Jukka Jalonen får alltihop sitt kollektiv och de har gått långt före med ganska bleka trupper på pappret. Men jag tycker ändå att den här finska versionen är svagare än vad den har varit under de senare åren.
Ja, du får betta emot Finland på egen risk.
Så tar de
det är som att betta emot Islanders. Alla säger att det blir ingen slutspel och så lyckas de alltid med det ändå.
Men det är klart Finland kommer att ta sig till slutspel, men jag säger det blir ingen medalj i år.
Okej. Nej, men alltså, det är klart att Schweiz har ett bra lag, för att de har ju också, jag menar, bredden. Det finns ju några bra inhemska spelare också som hade kunnat, alltså det ska man ju säga, det var faktiskt intressant, jag kollade upp där. Schweiz hade 9 utespelare i NHL den här säsongen och 5 av dem gjorde över 50 poäng. Och det är ju så här, alltså schweizare spelar ju bara NHL om de är riktigt bra i princip.
De har ju för gött hemma i NHL.
Ja, men det är det som är grejen, att Schweiz status som hockeynation är svårbedömd, för att vi använder ju NHL som en måttstock i andra länder, hur många NHL-spelare har och så vidare och så vidare. Men schweizarna, de stannar ju hemma. Ja, men den här truppen nu när jag gjorde check, eller Betano Hockey Games som det heter nu, det var ju bara, det var ju de här NHL-killarna, 4 stycken. Men annars så var det ju bara spelare som spelar i inhemska ligan. Nu har ju Dominik Egli signat för Frölunda, men den gångna säsongen. Så att Schweiz är ju starka, och det är det som du säger, att de är som jag sa förut, de är ju före Tjeckien på världsranken nu till exempel. Nu har ju Tjeckien ett väldigt bra lag, men det blir ju en extremt tuff grupp. Tjeckierna blir jätteintressanta att följa, för det är mycket press där också. Absolut. Inget guld sedan 2010, hemmaplan, tog ett brons 22, liten liksom push och förväntan att ta nästa steg. Ja.
Men alltså det som talar för Tjeckien där, det är ju målvakts- och backsidan, att de kan stänga igen totalt i de där matcherna. För framåt, jag menar, centersidan, vad är det? David Kempf och David Tomášek som är deras topp 2 centrar egentligen. Så det sprudlar ju inte om deras offensiv direkt.
Nej. Deras bästa forwards, det är Palat, Vrana.
Ja, det är väl Palat i så fall. Det är fast han var på nedgång 2 år.
Kovalik kanske, men Palat hade 31 poäng i år.
Ja. Ja, men vi hoppar till Kanada då. Det är ju tråkigt att Martin Celebrini och Adam Fantilli lämnar Tjeckien och ber sig tillbaka till Nordamerika. Det var ju lite så här Young Guns-stämpel över det här kanadensiska laget annars. Fick ju känslan av att okej, de påminner om det nordamerikanska U23-laget från World Cup 2016. Nu hade de ju så här Owen Power, Bedard, Celebrini, Fantilli och så vidare. Men nu kommer istället Nick Paul, Brandon Hagel och Pierre-Luc Dubois, som vi pratade om i senaste NHL-pulsavsnittet med Uffe, in i den här VM-upplagan. Tycker du att de tre stärker Kanadas guldaktier?
Det är väldigt gedigna spelare. Alltså X-faktorn här är ju Dubois. Dubois har ju potentialen av att vara VMs bästa forward.
Alltså bästa forward. Titta till USA och Sveriges forward.
Ja, men alltså en Pierre-Luc Dubois i sina bästa stunder är en 60-poängsspelare som liksom kan dominera en match fysiskt. Vem är där? Kanske Kemp Eriksson Ek, kanske.
Raymond skulle jag kunna hålla före Dubois också, sett till vad han gjorde den här gångna säsongen.
Ja, men självklart. Alltså, Pierre-Luc Dubois var ju inte nära. Men det är ju det som är grejen, att nu säger han har potential. Pierre-Luc Dubois var inte nära av att vara vad han skulle kunna vara och ha varit i relativ närtid.
Men jag tycker det är lite väl att säga bästa forward i VM. Det är väl att överdriva ändå, va?
Ja, men alltså vem av de här andra säger du skulle kunna göra något som är tydligt mer än det jag just sa?
Ja, men de svenska vi nämnde, jag tänker Nico Hischier kanske i Schweiz, Goodrow och Kachak pratar vi om i USAs lag, Bedard i Kanada.
Ja, alltså
Brock Nelson i USA, det finns ändå.
Det finns jättemånga, alla de här har varit bättre än Dubois den här säsongen. Såklart. Men det är ju det som är grejen, alltså det var ju därför Kings betalade så högt pris för honom, för att det finns ju en otrolig potential i honom, och man har ju fått sett glimtar av, alltså Dubois mot Toronto där i bubblan liksom, det är, återigen, om jag ska gå till alla de här spelarna du nämner, så vet inte jag om någon av dem har visat en högsta nivå som är så bra som han var då.
Nej, ja, det återstår att se.
Nej, men alltså jag säger inte att jag tror att det ska hända, men han har potential att vara, och det är därför så att han är X-faktorn, att det sannolika är inte att han är det. Men om han kommer in och har fått någon knäpp här efter allt som har hänt och liksom bara går ut och bara tokkör och bestämmer sig för att dominera och verkligen använda sin fysik och sin kraft och alla de här bitarna. Nu är inte det så sannolikt, för att jag menar, vi börjar vara lite för långt in på honom. Men du frågade mig om det här stärker hans guldchanser. Alltså Nick Paul vet ju vad han är. hårt jobbande spelare, stor och stark, liksom komplementspelare, så här. Ja, man vet, det är inte så sexigt. Men Pierre-Luc Dubois är ju så här, det är ju totalt oskrivet blad. Det kan ju vara,
ja, du får inte glömma Brendan Hagel där heller. Jag menar, 30 mål förra säsongen, snuddande nära en poäng per match den här säsongen också. Han har ju fått en enorm löneökning också, ska vi säga. Brisbois, vad är det? Han bumpar upp med över 400% från 1,5 miljoner dollar per säsong till 6,5 nu nästa säsong. Så att han har ju verkligen gått, jag ska inte säga att han är nyckelspelare för Tampa, det är överdrivet, men han har ju verkligen hittat rätt där i Florida.
Ja, jag tror till och med han hade det kontraktet innan den här säsongen dock. Jag tror de skrev det förra sommaren.
Nej,
men det spelar ingen roll.
Okej, okay. Ja, skitsamma.
Skitsamma. Nej, Hagel är ju en jättebra spelare, såklart. Och samma där. Hagel vet du vad du får av. Hårt jobb, snabb, intensiv, kan bidra offensivt. Man, så här, han har spelat med NHLs största spelgeni i stora delar av den här säsongen. Så att jag skulle vara lite, ta hans poängsiffror med en liten nypa salt. Det finns ingen Nikita Kucherov i Tampas lag, och knappt en Brayden Point heller för den delen. Så att omgivningen blir ju sämre. Sen har jag inte spelat med dem hela tiden, men ja.
Mm.
För att svara på frågan, du bara X-faktorn. Om han är nära och vad han kan vara, så kan han vara, ja, han skulle kunna vara MVP i ett VM, absolut. Jag vidhåller det.
Okej. Okay. Sticker ut hakan här, tycker jag, Mr. Lindqvist. Vi ska ta och avrunda. Nu har ni fått en genomgång av Sveriges lag och även några takes om grupp A och grupp B. VM startar ju på fredag. Sverige har sin premiär mot USA då på kvällen, och sen så kommer det att tugga på fram till 26 maj då finalen spelas i Prag. Och vi ska säga det också att Ostrava, de är ju värd för grupp B och även två kvartsfinaler. Och det är mycket troligt att Sverige kommer att spela sin kvart där, med tanke på att det är de två första sidare lagen från grupp B som får stanna kvar i Ostrava. Och sen är det semifinaler och medaljematcher i Prag som gäller. Så jag har ju sagt det på, eller jag har skrivit det på plattformen X, att vill man ha en god weekend här under våren, så kan man rekommendera Prag i slutet av maj, 24-26, för då kan det mycket väl vara som så att Sverige vinner VM-guld där. Lite bärs, sol, hockey. En bra kombo, Jonta.
Så är det. Och om man inte ska göra det, så tycker jag att man ska följa sändningarna på Viaplay.
Ja, mycket bra, mycket bra. Och man kan läsa om VM och Tre Kronor på Expressen.se också. Och lyssna till oss på Hockeypuls i de här VM-puls specialavsnitten. Guld till Sverige, säger jag. Vad slutar du med?
Guld till USA.
Oj! Första gången sedan 1933. Är det nu det händer?
Ja.
Jaha. Där har ni det. Vi är tillbaka om några dagar igen med ett VM-pulsavsnitt. Däremellan så kommer vi även snacka NHL med Uffe Borin i NHL-puls. Vi tackar för den här gången. Hör av er till adam.johansson@expressen.se eller Instagram, där heter vi Hockeypuls. Puss och kram på er. Hej hej!
Tack och hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.